Sveriges Radio. Det surrande ljudet från drönare i skyn skrämmer både soldater och civila.
Ingenstans kan man känna sig säker, för att ryska beväpnade drönare kan slå till var som helst.
Både tekniken och taktiken går fram i rekordfart och det gör slagfältet livsfarligt.
En av de stora sakerna med drönare är ju att vi har ju fått ett transparent slagfält där man faktiskt kan se varandra hela tiden. Att gömma sig har blivit en konst.
Och nu pågår ett drönarrace i norr och här vill Sverige ta på sig ledartröjan. Men den stora frågan är om det går.
Ja, det korta svaret på det är ju att det är bråttom.
Du lyssnar på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hotet mot Sverige.
Idag om hur Sverige ska möta drönarhotet från Ryssland. Jag heter Claes Aronsson.
Jag heter Kalle Glas.
Det är slutet på mars och fortfarande vinter i ett av Sveriges största militära övningsområden, Älvdalens skjutfält. På läktaren står hundratals personer som är särskilt inbjudna. Ni är mitt i ett experiment, säger konferensen som hälsar dem välkomna till övningen Arctic Strike.
A Nordic Experimental Demonstrator Platform under subarctic conditions.
De ska få se drönare som gör saker som är nya för det svenska försvaret.
Just nu formas framtiden för drönare inom det svenska försvaret. Uppemot 200 personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband.
Hittills har försvaret bara använt drönare för att spana och hålla koll på fienden. Men det har blivit uppenbart att den som vill ha någon chans i krig måste också använda drönare som ett vapen. Och den kompetensen saknar Sverige.
Mm. Och Ukraina-kriget har ju visat att det här håller inte.
Nej.
Det signaleras ju på alla möjliga sätt, inte bara i Sverige utan även i övriga världen, va? Att nu händer det så mycket som gör att vi måste ha någon form av sense of urgency. Alltså, vi måste förstå att vi måste bygga det här nu så fort vi orkar.
Johan Packarinen jobbar med att bygga den obemannade förmågan på Försvarets materielverk, FMV.
Behovet är ju stort, för att det är ju inte en fluga där på något sätt, utan det här är ju en förmåga som är här för att stanna. Och nu initialt är det ju rätt mycket fokus på det som flyger. Men vi jobbar ju också då med det som finns på marken och även då på sjön, både på och under ytan då.
Det är ganska nytt för Sverige att bara det här att testa den här typen av attackerande drönare.
Ja, kamikaze-drönare.
Mm, så vill man ju kalla dem. Patrullrobotar, det är väl det korrekta svenska namnet.
Ja.
Det är drönare som kan ligga och sväva i luften och sen attackera ett mål och spränga det som... Amen. Som en japansk kamikaze-flygare från andra världskriget.
Mm. Och nu har ju Försvarsmakten då tillsammans med FMV och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, gått ihop i ett gemensamt projekt för att så snabbt som möjligt få igång inköp av allt det här.
Jag skulle säga att det är bråttom att identifiera vad det är vi behöver ha.
Så i första hand gäller det att överhuvudtaget komma fram till exakt vad det är det svenska försvaret behöver. Per Olsson, han är ansvarig för det här projektet på arméstaben.
Därefter är det bråttom att skaffa system för att kunna genomföra avskräckning. Men också att ha sådana leverantörer som gör att vi kan få upp en bra volym när vi väl behöver ha det. När hotnivån ökar. Så jag ska säga att det är flera delar där i svaret om det är bråttom eller inte. Det är bråttom att helt enkelt skaffa svar på vad vi behöver ha just nu.
Men det finns en hel del utmaningar med att hitta rätt drönare. Och det kanske inte ännu ens finns en som funkar där Sverige behöver dem som mest.
Karesuando missade troligen ett köldrekord när SMHI stationer slutade mäta vid minus 43 grader i samband med den senaste köldknäppen.
Minus 43, det är ju riktigt kallt, det måste man ändå säga, som boende här nere i Kalmar.
Mm. Det är kallt. Men som bor här i Västerbottens län så vill jag ändå säga att vi har ju faktiskt köldrekordet. Även om det är inofficiellt. Aha. Men vi har ändå köldrekordet med minus 53 uppmätt i Malgovik.
Inte godkänt då. Mm. Men du, ja, jag fattar att det här är en känslig fråga för dig. Men du får ta det här i en annan podd.
Okay.
Det är i alla fall svinkallt, det kan vi ju säga. Mm. Det kan vi vara överens om där uppe på Nordkalotten ibland. Och det är där som Sverige kommer behöva de nya drönarna allra mest.
Mm. Men jag vill ändå säga det här med
Nej, tyst.
Vi ska ju hjälpa till uppe i Nordkalotten. Norra Sverige, norra Finland. Det är kallt, det är blåsigt. Det är svårt att gömma sig, det är mycket mygg, det är blött vissa delar av året, det är kallt som stryk andra. Och det är ju en väldigt speciell miljö.
Alltså mygg kanske inte är det största problemet för själva drönarna, men alla som använt en mobiltelefon när det är kallt, de vet ju att batterier laddar ur snabbt, så det är ju ett problem. Och drönarna, de kan ju också isas ner i kallare klimat. Lars Forssell är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och ingår också i drönarprojektet.
Vi jobbar ju intensivt och det är väl många av de system som finns ute på marknaden idag är inte riktigt anpassad för det här riktigt kalla klimatet, det kan man väl säga, utan att liksom gå in på detaljer.
I Cherson i östra Ukraina har 10-åriga Maria och hennes kompisar fotbollsträning mitt på dagen. Plötsligt hör de en rysk drönare som surrar över planen. De får panik och trots att det finns ett skyddsrum bara 50 meter bort ställer de sig under ett stort träd. De vet att de ryska drönarna slår även mot civila. Maria ber till Gud varje gång hon lämnar sin bostad för att ingenting ska hända henne och hennes familj. Och när hon är utomhus försöker hon hålla koll på träd och andra ställen som hon kan ta skydd under. Kriget har satt djupa spår.
Hennes högsta dröm är antingen bli drönarpilot eller fotbollsspelare. Och hon menar på att det här är hennes sätt att hämnas på de ryska attackerna mot hennes stad. Och att hon vill att ryska soldater ska känna och smaka på samma medicin som hon och hennes kompisar har fått.
Vår krigskorrespondent Lubna Elchanti var nyligen i Cherson och träffade Maria som drömmer om hämnd. Och det är inte så konstigt med tanke på att Cherson är en stad som haft ovanligt många drönarattacker mot civila.
Vissa i Cherson som jag pratat med beskriver det som att det verkar som att ryska styrkor använder Cherson som ett enda stort övningsfält, som en träningsanläggning där man tränar sina drönare. Och varenda institution som jag har besökt i Cherson har någon gång under kriget varit attackerad av drönare.
Lubna berättar bland annat att alla som kör bil slänger en blick upp mot himlen innan de stänger av motorn. Bara utifall det skulle finnas en drönare där i närheten som övervakar dem.
Jag vet inte om du har sett Hungerspelen, men det är precis så fast i verkligheten. Ingenstans kan man känna sig säker. Alltså framförallt i de städer som ligger ju nära frontlinjen, för att ryska beväpnade drönare kan slå till var som helst. På fotbollsplanen där barn tränar fotboll, på matmarknaden, i sovrummet, på gatan, i bilen.
Det var ingen nyhet att man skulle använda sig av drönarsystem, men omfattningen och utvecklingen av de här systemen har ju kommit till en helt annan nivå än vi hade kunnat förutse.
I början av kriget så talades det ju väldigt mycket om hur skickligt Ukraina använde sina drönare. Mm. Det var ju både ett billigt och effektivt sätt för dem att hålla jämna steg med Ryssland i kriget. Men nu är det också så att Ryssland har kommit ikapp på drönarfronten. Och det är mer en duell nu vem som hanterar den här tekniken bäst just för stunden.
Och det är väl så att den här kampen, den handlar inte om att byggandet av själva farkosten så mycket. Det är ju ganska enkelt i många fall. Utan det är mer det här tekniska.
Ja, alltså liksom hur den styrs och används som är det avancerade i den. Johan packade in den på FMV.
Man byter kanske mjukvara då, alltså programvara i sina system varannan, var tredje vecka. Man kanske tillför nya system någonstans mellan 3 och 6 månader. Och man hela tiden så anpassar man och förändrar sitt beteende och sin teknik för att hela tiden ligga före sin motståndare. Så att det är en kapplöpning, det kan man säga. Och det gör ju då att man blir ju skicklig i och med att man använder det här på riktigt. Alltså det är ju inte något spel, utan det är ju krig. Och då blir man ju skicklig, för då är man i den miljön.
Sverige har ju såklart mycket att lära av Ukraina om hur drönare används i krig. Men det finns också en del saker som kan vara bra att undvika.
Den ukrainska försvarsmakten är ju väldigt decentraliserad. De har ju 100 brigader eller något sånt här, och alla köper sina egna drönare. Och det är inte säkert att det de har gjort är exakt det de vill, utan det kanske är mer vad de varit nöd och tvungna till, så att säga.
I Sverige så görs ju de här inköpen av vapen och materiell centralt, och det finns faktiskt en diskussion vad som egentligen är bäst. Men Ukraina har inte riktigt den här lyxen att komma på vad som är den bästa lösningen, utan de måste ju helt enkelt använda en metod som fungerar. Och tyvärr så är ju det förknippat med risker. Lars Forssell på FOI.
Jag har ju en obekräftad siffra, ska jag säga då, på att de har ungefär någonstans mellan 16 och 18, eller hade, egna förluster. För de tar ju ammunition, gammal rysk, sådana här RPG-7. Och så skruvar man bara bort alla säkringar och hänger det under en drönare. Och då får de någonstans där mellan 16-18% egna förluster, för att de tappar den helt enkelt, att de dödar sig själva. Och jag vet inte om jag skulle vilja att vi hade sådana vapen i Sverige som är så att säga osäkra. Men de har ju inget val.
The most remarkable contributions to aerial reconnaissance during the Vietnam War came from an unusual assortment of remotely piloted vehicles.
Ja, historiskt har man ju använt de här systemen sen egentligen Vietnamkriget då, där man framförallt hade system för spaning.
The Firebee was essentially a jet-powered aerial target vehicle that had been modified to carry cameras and a wide variety of other sensors.
De här tidiga drönarna, de styrdes från marken och tog bilder på fienden. Under 00-talet så började man beväpna dem. Men det var först 2020 som de blev ett vapen som inte gick att bortse ifrån längre.
Första gången när man verkligen såg att det var krigsavgörande, det var nog egentligen i Nagorno-Karabach.
Azerbaijan använde just den här turkiska drönaren Bayraktar när man gick till anfall mot den armeniska befolkningen i Nagorno-Karabach 2020. Och Bayraktar, den kan inte bara spana utan också skjuta robotar. Och det här saknade den armeniska sidan helt motmedel mot och var chanslösa faktiskt. Johan Pakarinen, FMV.
Och här använder man då den här tekniken för första gången, där det gav ett riktigt utslag.
Ukraina har ju också Bayraktar där i början av kriget. Men till skillnad från Azerbaijan så möter de en motståndare som kan skjuta ner de här farkosterna. Och konsekvensen blir att Ukraina förlorar alla sina Bayraktar. Och det är där man börjar inse att det är för känsligt att ha samma drönare som utför fler uppdrag.
Mm. Och det är ju nu patrullroboten gör entré på allvar.
På engelska så pratar man om loitering munition. Det betyder egentligen att ett system flyger över ett område och ligger och egentligen spanar i det området för att sen då kunna användas för att slå ut ett mål. Men en patrullrobot då, det är ju egentligen en drönare med en inbyggd verkansdel, alltså med någon form av laddning som man då egentligen flyger rakt in i målet, och då sprängs ju hela roboten då, eller hela drönaren då, när den träffar sitt mål.
Det finns en massa varianter på patrullrobotar, det vet ju du Kalle.
En vi har hört mycket om är ju den här iransk tillverkade Shahed-drönaren som Ryssland använder.
Mm. Och de kan ligga och patrullera ett område och slå till då när ett mål är hittat.
Mm.
Men de här ganska avancerade drönarna, de är lättare att slå ut eftersom de är beroende av satellitsignaler och sånt som går att störa. Och det är därför som de här billigare så kallade FPV-drönarna används fortfarande i hög grad i Ukraina.
Med FPV menar man då egentligen, det står för first person view, och det är egentligen liten, enkel, har sitt ursprung i när man tävlar med drönare då. Så därifrån kommer uttrycket, man har alltså VR-glasögon på sig.
Och de här FPV-drönarna, de styrs alltså då av en person lite som i ett tv-spel. Och för att kunna agera trots en massa störningar så vill operatören vara ganska nära sitt mål.
Mm.
Vilket ju kan vara en nackdel ibland. Patrullrobotarna, de är kraftfullare och når längre och kan slå ut större mål som ja, broar och ammunitionslager. Och,
ja, alltså, till och med tunga stridsvagnar med mycket pansar.
Just det. Så patrullrobotar, större smäll, FPV-drönare, mindre smäll. Men de här mindre drönarna, de har bättre precision. Per Olsson på Försvarsmaktens arméstab.
Man kan också på själva målet välja den punkt på målet som är känsligast. Där kan man sätta in den här FPV-drönaren och få väldigt hög effekt. Även på till synes väldigt moderna mål som moderna stridsvagnar.
Så drönaren, det är både nytt och gammalt vapen, alltså nygammalt kan man säga.
Mm.
Men det som definitivt är helt nytt, det är den här mängden drönare och att tekniken nu gjort att man kan övervaka slagfältet i realtid.
En mindre helikopterdrönare hovrar ovanför ett skogsparti. Mellan träden syns flera ryska soldater och fordon. När soldaterna får syn på drönaren flyr de in i skogen där löven är tätare. Strax regnar artillerigranater över dem och kvar på marken ligger flera döda kroppar och fordon som brinner. Det här är ju en bild av hur drönare används i kriget.
Mm, men det finns ju många fler.
Mm. På avstånd följer en drönare två ukrainska soldater som tar skydd i något som ser ut som ett garage. Strax syns ytterligare en drönare i bild. Den nästan smyger fram och letas in genom dörröppningen. Några sekunder senare är de ukrainska soldaterna döda.
En av de stora sakerna med drönare är ju att vi har ju fått ett transparent slagfält där man faktiskt kan se varandra hela tiden. Att gömma sig har blivit en konst.
Såna här kamikaze-drönare har såklart blivit ett fruktat vapen. Men det man kanske lätt glömmer bort lite här, det är ju att drönarna också gjort andra vapen mycket farligare. Per Olsson vid arméstaben arbetar med att utveckla det svenska drönarvapnet.
Det är klart att det är så. Det är väl lätt att fokusera på det. Det är ju dessutom bilder som vi översköljs av i olika media. De här flygande tingestarna. Men man måste sätta ihop det här i ett sammanhang. I ett stridstekniskt, taktiskt och operativt sammanhang.
Ta typ artilleribeskjutning. Tidigare var ju det en ganska svår gren. Det har ju blivit mycket enklare nu med hjälp av de här moderna drönarsystemen som kan säga exakt egentligen var fienden finns.
Mm. Kombinationen här är det som är det mest brutala. Det är väldigt brutalt och det är väldigt blodigt. Men just därför att man använder sig av en kombination av ammunitionstyper som inte är precisionsvapen. Men där man också använder sig av just FPV för att ha en hög precision.
Sex NATO-länder med gräns mot Ryssland, däribland Norge och Finland, ska skapa en så kallad drönarmur för att skydda länderna från provokationer.
Om Sverige stressar över drönare så gör länderna med gräns mot Ryssland det ännu mer. Och det kan ju fortfarande vara ganska svårt att förstå exakt vad den här drönarmuren det pratas om. Vad betyder den?
Ja, men man kan i alla fall utgå från att det är en jäkla massa drönare.
Ja, och tar du Finland till exempel så har faktiskt industrin där en uttalad drönarstrategi. Planen är att de ska bli bäst i världen på att utveckla drönare. Så det är ju bara ett exempel på att det händer väldigt mycket i Finland.
So we're here at DSEI at the Instabu, a Finnish company, to speak to them about their new line and showcasing their new drone, the Steel Eagle.
Den här finska drönaren Stålörnen, eller Steel Eagle, den har nyligen börjat skickas till Ukraina.
Mm, det är ett coolt namn.
Mm, jag vet inte om det är så coolt. Det känns som att det ger konstiga associationer också. Men om du tycker det, Kalle, så får du tycka det. Det här är då en engångsdrönare som kan sprängas i luften och då skickar den iväg tusentals stålkulor över en yta som är lite mindre än en halv fotbollsplan. Och den här drönaren ska tåla kyla ända ner till minus 20 grader.
Men även Sverige har ju faktiskt en del spännande att visa upp inom drönarområdet.
In the rapidly evolving landscape of modern warfare, Sweden has emerged as a pioneer with its cutting-edge drone swarm technology.
Till exempel det här med svärmteknik är något som Sverige och Saab ligger långt framme med. Och det här visades också upp på övningen Arctic Strike tidigare i år.
Developed by Saab in close collaboration with the Swedish Armed Forces.
Det är alltså upp till 100 drönare som kan styras av en enda operatör, och då blir det ju väldigt svårt att stoppa för en motståndare.
Sweden's Kruger 100 drone hunter just rewrote the rules of war. It's already turning heads across Europe. This is where software eats the sky.
Det här, det är ju en annan svensk produkt som det pratas om nu.
Jag vet inte hur det ska uttalas på svenska. Kruger eller Kruger 100.
Hur som helst så är det ju här i alla fall ett motmedel mot drönare. Och det är också en viktig grej som det svenska försvaret behöver för att kunna stoppa fiendens drönare.
Då har vi två exempel här på att det ändå kanske finns hopp då för de som vill att Sverige ska bli en nyckelspelare i drönarbranschen.
Vi har ju en tradition av att ha en väldigt, väldigt kompetent försvarsindustri i Sverige sedan många, många, många år i alla möjliga områden. Och det ser vi mycket nu, både stora och små företag, att det finns ett driv, det finns en innovationskraft och annat som vi behöver bli bättre på att utnyttja.
En förebild här är ju Ukraina som på 3 år gått från nästan noll till att tillverka omkring 4 miljoner drönare per år. Visserligen en hel del små billiga drönare, men ändå. Johan Packarin på FMV tycker att det behövs en plan för hur svenska försvaret ska kunna förses med drönare i ett krigsläge, då det hela tiden behövs fyllas på med nya och många länder kanske behöver köpa samtidigt.
Vi kommer ju aldrig kunna ta hem all produktion. Däremot att vi måste få industrin närmare oss och produktionen och de här bitarna närmare. Och då pratar vi kanske Sverige, Norden, Europa i den ordningen då, så att säga.
Man skulle ju kunna tycka att det enklaste bara vore att köpa på sig ett stort lager med drönare. Ja, bara lägg det på en hylla och så kan det stå där tills kriget kommer. Men det finns ju baksidor med det här.
Ammunition och annan materiel som håller längre, den kan man lägga på hyllan och under lång tid. Men den här typen av system, i och med teknikutvecklingen så snabb som den är, så innebär det en risk då för att man anskaffar materiel som några år senare inte längre håller måttet. Alltså motståndaren har då hittat motmedel mot den typen av teknik som vi kanske anskaffar.
Så det låter som att det finns en risk både för att vi står med en massa omoderna drönare eller att vi har moderna men alldeles för få.
Timingen blir viktig här, låter det som, för inköpen.
Och då kanske det framförallt gäller att hitta pålitliga producenter som helt enkelt får massa pengar i förskott mot då ett löfte att snabbt kunna leverera massa drönare om det blir krig. Och sen då också komma med uppdaterade versioner i takt med att tekniken förbättras eller kriget förändras.
Det kanske är så att vi ska titta mer på att anskaffa en tjänst för att då kunna framförallt varva upp produktionskapacitet sånt i krig.
I början på april så spränger flera ukrainska drönare, såna här patrullrobotar, en fabrik i luften i den ryska staden Sarkansk. Och en anfodd rysk man, han fångar en av explosionerna på sin mobilkamera. Den här fabriken, det är Rysslands största tillverkare av fiberoptisk tråd. Och attacken är därför en succé för Ukraina. För just de här trådarna, de har blivit viktiga eftersom både Ukraina och Ryssland har börjat ha en tunn fibersladd mellan drönare och operatör.
Ja, för den här sladden är ju gör ju att drönaren inte är lika känslig för olika störningar.
Och det var faktiskt Ryssland som började med det. Och det är för att då tvingas ju motståndaren att aktivt, alltså egentligen skjuta bort de här systemen. Och det är ju en särskild utmaning då, både att detektera dem och att sen skjuta på dem och träffa dem. Framförallt när man inte ser dem, alltså mitt i natten. Då behöver man ha andra metoder att hitta dem och bekämpa dem.
Det är såklart att en sån här lyckad attack mot den här trådfabriken har stor praktisk betydelse. Men den spelar också en viktig symbolisk roll. För i Ukraina så är drönarförsvaret verkligen allas baby.
Man behöver inte vara den starkaste soldaten, utan det är väldigt många kvinnor som till exempel utbildar sig till drönarpiloter, många civila som utbildar sig till drönarpiloter.
Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent på Sveriges Radio.
Och jag har träffat flera barn som tar egna initiativ till olika insamlingar till drönare, eller barn som för den delen själva bygger ihop drönare. Det är väldigt enkelt, det är liksom bara beställa delar från en hemsida och så kan man göra det, och så skickas de här delarna till ett företag som kontrollerar att drönaren fungerar och testar drönaren innan den skickas till fronten.
Man måste ändå säga det att Lubna, hon har en ganska unik svensk expertis. Hon har följt kriget på plats från dag ett och har kunnat se den här rekordsnabba utvecklingen av användningen av drönare.
Ja, och nu är det ju trådstyrning som är inne, men om bara någon månad så kanske det är omodernt igen.
Alltså det har gått väldigt fort, från att man i början av kriget använde de allra enklaste typen av drönare till att man nu börjar satsa allt mer på avancerade AI-drönare. Alltså drönare som till exempel kan fortsätta färdas mot sitt mål även om drönaren har förlorat kontakt med piloten, så de kan själva identifiera målet och träffa det. Och det här satsar jättemånga ukrainska drönarföretag på, just för att man har i Ukraina lidit väldigt stor brist på vapen men också manskap, och då försöker man i den mån det går att automatisera kriget.
Alltså man kan ju känna att det kommer bli väldigt svårt för Sverige att vinna den här drönarkapprustningen som pågår nu här i norr.
Mm. Teknikutvecklingen går supersnabbt och försvarsmakten och andra myndigheter kanske inte är kända just för att vara supersnabba alltid.
Nej, de är mer kända för sin byråkrati. Och om det är något som hjälpt Ukraina så är det inte byråkratin här, utan det är ju tvärtom. Fast samtidigt har ju också Ukraina visat att det här med drönare hela tiden, det ändras. Och att det viktigaste, det är inte att göra den, vad ska vi säga, perfekta drönaren, utan bara att den är tillräckligt bra. Och det kanske är också det Sverige ska tänka.
Det kommer alltid vara svårt att flyga i riktig, riktig snöstorm. Men vi behöver ju inte, vi behöver ju bara vara lite bättre än motståndaren. Om vi kan upptäcka motståndaren på lite längre avstånd och flyga i lite sämre väder än motståndaren, så räcker ju det.
Per Olsson på arméstaben vågar sig till och med på en gissning för när Sverige har ett avancerat drönarsystem med patrullrobotar som fungerar här i norr.
Jag skulle säga att vi kommer att se det inom loppet av 5 år, att vi har ett system som vi kommer kunna använda med god precision, helt klart.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 13 maj. Och det här är faktiskt Gräns tredje avsnitt som på olika sätt handlar om drönare. Så vi kan ju tipsa om de 2 andra vi har gjort.
Ja, vad har vi? Kamikaze-drönare skapar krigets nya skräck från 2022. Och sen en annan läcker titel, mördarrobotar driver länder att rusta upp från 2023. Tekniker för Gräns är Mats Jonsson, jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.